Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up 5 dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Fredagen den 4 september deltar jag i stand-up-tävlingen Grand Comedy Slam på Lund Comedy Festival. Kom dit och titta! Dagen efter det, lördagen den 5 september, kör jag och Anton, Mr. Cool, Magnusson, vår specialisternas stand-up-show på Lund Comedy Festival. Vi sålde slut vår föreställning på rekordtid, så nu har vi ordnat en extrainsatt föreställning klockan 21 samma dag. Leta efter biljetter till det här på internet innan de också tar slut. Utöver det så kör jag stand-up i Vingåker, Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle och Landskrona. Kolla in gardenfors.blogspot.com för länkar och datum och följ mig på Instagram och Twitter för påminnelser, skämt och annat skoj. Där heter jag @gardenfors. Nu kommer Arkivsamtal. Den här veckan inspelat i Malmö, därav den något risigare ljudkvaliteten i just detta avsnitt. Men det är tvättat så gott det går och klippt av den skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje!
Jag vet inte vem som är mest ljud av oss två.
Jag tror att det är du, va?
Fast du har nog profilerat det lite mer. Du har profiterat mer på...
Profiterat och profilerat. Och det var ju mer av ett aktivt val. Mm. Jag tror inte du valde det.
Nej. Ljudendomen valde mig.
Ja, de valde dig liksom. Jag sökte mig till judiska församlingen.
Mm. Så du är inte utvald?
Jag är utvald, men min familj valde bort det judiska. Mm. Och sen så kom jag tillbaka. Jag har valt judarna.
Det återvalda folket.
Ja, precis. Lost Jid kallas det oftast.
Mm. Men då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal.
Mm.
Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonathan Unge.
Skulle jag inte ha sagt mm där?
Det får du absolut göra. Jag tyckte det gav en dynamik till podden.
Ja.
Ett lyfte konversationen.
Det hade varit så himla, himla platt annars.
Ja, jo. Ja. Vi befinner oss just nu i Malmö i Simon Svenssons lägenhet.
Mm.
Han lånar ut sin poddutrustning.
Ja.
Och du har en podd med honom, Della Sport.
Just det.
Aldrig hört för att jag inte tycker om sport.
Nej, men lyssnar du på poddar överhuvudtaget?
Ja, jättemycket.
Okej.
Okay. Men det namnet avskräckte mig.
Ja. Vilka mer poddar lyssnar du inte på för att de har ämnen du gillar? Lyssnar du på historiska poddar?
Bara när det är Peter Dokumentär med historiska inslag. Men jag är inte så jätteintresserad av historia heller.
Nej, okej. Okay.
Politik är också ett sånt ämne som jag skyr.
Okej, okay. Men vad finns det för andra poddar då? Det är ju bara sådana här snacka skitpoddar du lyssnar på.
Ja, nej, jag lyssnar på Kalle Linds Snedtänkt.
Ja.
Den gillar jag. Och jag lyssnar på Peter Dokumentär.
Ja.
Jag lyssnar på en del amerikanska poddar.
Okej. Okay. Men du ska lyssna på den, det handlar inte så mycket om sport.
Nej, okej. Okay. Men jag ska ge den en chans. Mm. En snabb presentation. Vi har redan nämnt att du är jude och har en podcast med Simon Svensson som heter Della Sport, men inte så handlar så mycket om sport.
Nej.
Och,
vad mer finns att säga?
Ja, du komiker, eller?
Komiker, radiopratare, inläsare av dikter på Dagens Dikt.
Mm.
Vart krönikör i Judisk krönika.
Mm.
Är utbildad växeltelefonist.
Hur lång utbildning krävs det till det?
En dag.
Okej.
Okay. Vi har ett diplom på MD 110.
Mm.
Far.
Biologisk far.
biologisk var jag. Jag vet det, för att hon har samma, vad heter det, samma kroppsliga defekt som jag har.
Och vad är det?
Det är en så kallad akrobatknöl.
Mm, var sitter den?
Här.
Aha, där. Oj, oj,
det är alltså ett utstående bröstben.
Ja. Kan man få det om man akrobat?
Nej, jag vet faktiskt inte varför. Ja. Det bara kallas för det.
Ja.
Det är som geniknölar, antar jag.
Var sitter geniknölarna?
Man sitter här.
Är det dem? Alltså, ja. Jag, för jag har lite utstickande pannben. Eller vad man ska.
Ja, precis.
Men det är kanske geniknölar.
Ja, kanske. Det... Eller horn.
Mm.
Men det är då, judiskhet.
Ja, jag tänkte det är inget judiskt drag att man har utstickande pann.
Nej, men det är ett judiskt drag att ha horn.
Ja, ja, som djävulen.
Ja, precis.
I den. Ja. Ja. Jag har inte sett så mycket judiska karikatyrer faktiskt.
Nej.
Jag har sett några få, men de sprids inte, kanske inte i de kretsarna jag.
Nej. Men ser du dem med judiska ögon eller tecknarögon? Vad är du mest, tecknare eller jude?
Jag är nog mycket mer tecknare än jude.
Ja.
Alltså så, jag har hängt mycket mer i communityn av andra tecknare,
ja.
Och tänker mer på liksom tecknade serier och sånt än vad jag tänker på judendomen.
Ja.
Men min mamma, hennes största intresse i världen, det är judendomen.
Ja.
Allt är judiskt. Hon går och säger Amy Winehouse-filmen för att Amy Winehouse var jude.
Ja.
Hon bryr sig inte om någonting annat i stort sett. Det är bara det som hon är helt fixerad vid sitt judiska arv.
Ja. Jag älskar ju det. Det som, många judar tycker det är jobbigt med judar. Och väldigt många som inte är judar tycker att det är väldigt jobbigt med judar.
Mm.
Jag älskar ju det här draget. Att bara vara intresserad av något bara för att, alltså att ha liksom bestämt den minsta gemensamma nämnaren, och så håller man så himla hårt fast vid den.
Du har ju valt det själv. Du har ju
alltså jag gick in i judiska församlingen för att jag ville åt det tänket liksom.
Ja, okay.
Att jag vill liksom vara en del av en grupp som bara bestämt sig för att det är det här vi bryr oss om.
Jo, okej, okay. Man kan ju bestämma sig för det, men jag tycker det känns ju, jag gillar ju mer när man bestämma själv vad man ska vara intresserad av än när man föds in i ett intresse. Då känns det som att man inte har valt det själv.
Nej,
vad är
men vad är det då? Du valde att istället bara vara intresserad av teckna.
Nej, jag har ju faktiskt breddat mig på gamla dagar.
Ja.
Nu är jag intresserad av humor och hiphopmusik också.
Ja.
Och lite annat.
Ja.
Godisförpackning.
Men mamma mamma vidgade aldrig sina vyer.
Nej, och bridge.
Ja.
Men det är också ett intresse hon har ärvt från sina föräldrar.
Mm.
Men det är att de två grejer. Bridge på gamla dagar. Men annars är det, alltså det, hon konsumerar ingenting som inte har någon judisk anknytning.
Nej.
Jag vågade inte ens säga att du hade judisk anknytning när jag skulle berätta att jag ska träffa dig. Eller hon sa att du skulle uppträda också på Blå Båten i Malmö festival. Jag orkar inte säga det för hon skulle kissa på sig av entusiasm.
Jag älskar den här kvinnan.
Ja, hon är trevlig.
Vad heter hon efternamn?
Hon är Vald Gärdenfors.
Vadå, Gärdefors? Gärdefors är judiska namnet?
Nej, det är det inte. Vald är det judiska namnet.
Ja.
W-A-L-D.
Ja.
Så
ja,
gifte hon sig med min biologiska far som heter
Gärdefors.
Gärdefors. Och han är inte jude.
Nej. Är han med så här i gruppen den judiska vänföreningen för de som inte är judar?
Nej.
Men umgås så himla mycket med judar för att de är gifta med judar.
De har skilt sig.
Ja, okej.
Okay. Så under min uppväxt var det så här, min mamma hade tjejträffar.
Ja.
Det blev ju mer och mer parodiskt att de heter tjejer när de är riktigt gamla. Liksom.
Ja.
Men då var det mer så att min pappa var inte med på de tjejträffarna. Ja. Det var min mammas judiska kompisar.
Ja. Men han tvingades inte konvertera någonting.
Nej.
Det behöver man inte. Det finns himla bra med att gifta sig med judinna.
Ja,
man
ja.
Inte behöver göra någonting.
Men jag tror jag det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med fasta inslaget. Välj drycken! Eftersom vi är i Simon Svenssons lägenhet och du känner till den bättre än jag,
ja,
så kan du få presentera alternativen.
Okej, okay, jag vet att det finns en burk, alltså så här liten 33 centiliters burk med öl. Stark öl. Sen har vi ganska mycket whisky.
Ja.
Nästan en hel stor flaska Jameson och en nästan utdrucken Famous Grouse. Och sen så finns det liksom te, det finns nästan aldrig kaffe och så finns det vatten.
Jag har redan bestämt mig för att ta öl, vatten och whisky.
Man kunde ta alla? Det tycks att man bara kunde ta en.
Ja, i och för sig. Det låter lite som att det antyder att man bara kan ta en.
Väl drycker det borde heta annars.
Ja, väl drycken, sen väljer jag en till dryck.
Okej, det kan man göra så. Men Är det här ett populärt, populärt del? För det är liksom, det finns inget spänningsmoment i det hela.
Nej, nej, nej. Alltså det är ju ett orimligt populära inslag i väldrycken.
Ja.
Som Anton kallar det.
Ja.
För att alltså när jag har hotat med att sluta med det eller har nedgraderat det till det måttligt populära inslaget väldrycken, Twitterstorm.
Jaha.
Alltså totalt, det var 20 personer som skrev att de älskade väldrycken på Twitter. 20 olika, ja.
Men jag förstår liksom
30
lite,
olika, 40 olika.
Alltså jag hade kanske kunnat förstå att det fanns någonting mer där, att det är lite kittlande att när vi ska då debattera med varandra om vi ska ta whisken eller ölen.
Ja, nej,
men nu när man kan ta, gud vilket dumt inslag.
Det har blivit ett monster,
ja.
Som har vuxit, jag kan inte kontrollera det längre.
Någon måste sparka det, precis som Jan Elin är tvungen att sparka Schulman för han ville det, han kunde inte kontrollera. Samma sak med den här. Men hur gör vi nu? För whisken har jag ingen problem med att ta, för han har så himla, himla mycket whisky.
Ja.
Men den här ölen, det vore så himla snålt också att inte bjuda på den.
Ja, vi kan ju kanske göra så att vi köper en öl åt honom sen efter. Vi skramlar ihop till en öl, du och jag, och så lägger vi.
Men han kommer inte, det kommer inte räcka med att det ligger en 20 här.
Nej, okej. Okay. Men ska vi gå till systemet?
Ja, men det orkar inte jag.
Okej. Okay. Men ska vi bara ta den och skita i känslor? Ja. Och lägga en 20?
Ja. Och så får han väl gnälla om det där.
Ja,
han kommer ju kunna använda liksom den här gnälligheten i sin podd sen.
Alltså han
kunde
kunna använda
varför köpte ni inte ölen. Så då kan, då har han liksom delat sport imorgon klart.
Ser du nu hur dramatiken i väldrycken växer?
Ja, men
skuldpingisen som kommer, vi servar nu med en skruvad serv i skuldpingisen, sen kommer han smasha tillbaka den i ditt ansikte.
Men är det alltid så här med väldrycken att man tror att det är ingen, alltså att det inte finns någon som helst poäng, och sen så visar det alltid att det leder ändå till någonting, som nu här där vi har liksom ett dilemma om.
Nej, idag är ett undantag. Idag är ovanligt rafflande.
Okay.
Det brukar vara mycket mer av ett icke händelseförlopp. Men det ska ju vara lite trendigt, det här med långa, meningslösa grejer.
Ja.
Så det ligger i tiden. Det slår an en nerv i folksjälen.
Men ska jag hämta ölen eller?
Ja, men gör det. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget väldrycken. Och det är ju en guldkällan i en öl i 10-kronorsklassen som då, ja det är billig öl, så att de här 10 kronorna kommer vara för sveda och verk på den 20:an vi lämnar.
Jag vet ju att han kommer ta upp det här.
Mm.
Att det är som att jag är hemma hos dig och tar liksom den sista biten toapapper, och så kommer du dit och så ligger det 2-10 liksom.
Kan det ha varit en fälla?
Det är liksom,
att det är så här,
jag kan inte torka mig arslet med de här 10:orna. Jag kan inte dricka den här 20:an. Lite så.
Men jag tänkte att det är en fälla, att han ska se hur pålitlig du är.
Det vore typiskt att han, vad heter det, låtsades att han hade tänkt ut det.
Jag hörde någon som sa att om man har städerska hemma, så ska man lägga ut pengar och se om de stjäl pengarna, för att se om man kan lita för dem. Det låter som en otroligt ondskefull kapitalistisk fälla. Men jag tänker att Simon Svensson är ju lite höger, eller ganska mycket höger politiskt.
Ja.
Han kan ha en ondskefull kapitalistisk fälla.
Så himla bra idé.
Det var faktiskt...
Hur höga valörer är det? En 20 där? En 100 till eller?
Alltså, jag ska dra historien från början. Vi hade städerska när jag var liten. Det är ingenting jag är stolt över. Ja, det var nog en polack eller två olika.
Jag tycker verkligen att judar har rätt att anställa polacker. För de är såna här himla,
för att de kastade ut
himla
judarna.
Antisemiter.
Men man måste ju ändå ta det på personnivå. Man kan ju inte kollektiv skuldbelägga.
Jag tycker att det är härligt.
Du tycker det är hämnden.
Din farfar skopade upp.
Borden har vänt, ravknullare. Det var min svenska översättning av tables have turned, motherfucker.
Ett folk lär sig inte om de inte illa behandlade tillbaka.
Men då så sa min mamma så här, ja, det här kommer inte jag göra, men jag har hört om folk som sagt det här, att man ska lägga fram lite pengar för att testa ifall städerskan är pålitlig.
Men är folk det utvalda folket som berättar det för henne?
Jag vet inte faktiskt. När hon säger folk så tror jag inte hon syftar på det utvalda folket. Okay. Jag tror bara hon syftar på folk i allmänhet. Folk och fä.
Vi hade också polska städer hemma hos mig. Så jag vet hur det är att ha städer. Bra människor.
Jag kunde inte komma i sig så jättemycket med Elisa, Som, eller hon förklarade någon gång för mig så här:
Simon, om någon ringer hit och frågar, jobbar Elisa här? Så ska du säga nej! Aldrig! Nej! Aldrig!
Det är mitt minne av Elisa, vår städerska.
Hade hon det också så här, du vet som man läser telemarketing, att man följer ett exakt manus som står liksom, som finns på så här laminerat papper vid ens...
Du är ju utbildad telefonförsäljare. Ja, jag har aldrig jobbat som det.
Växeltelefonist. Ja, växeltelefonist. Det är inte, okay, inte samma sak. Och att hade hon gjort en sån liten som låg, så att du kunde kika på den.
Hon
och,
sa
och, så
då bara,
att jag tog... Nej! Aldrig! Nej! Aldrig! Nej! Aldrig! Klick!
Jag vet inte riktigt vem hon var orolig skulle ringa. Hon kanske hade någon slags städhallik. Det kan vara riktigt.
Aha, det kanske är alltså, hon svartjobbade för även om hon undanhöll
liksom, jag kan
för...
tänka mig det. Alltså, ja. det är ju inte mycket bättre än prostitution liksom. Det är så här...
städning.
Ja, men det är förnedrande för någon att städa toaletter och liksom få lite betalt, säkert ha någon hallik. Det är ju trafficking. Jag vänder mig emot min mammas beslut, kanske även pappas. Han var väl en sån som bara tittade på och lät det hända liksom. Men
det är tysta massan.
Det är mitt minne. Men
ja, det enda mitt minne från den städerskan jag hade var att jag var kommunist när jag var liten, så jag var hade ju Lenin-porträtt i mitt rum. Men att jag varannan torsdag innan jag liksom sprang till skolan, så tvingade mamma mig att ta ner det för att hon vår städerska vägrade att städa liksom i.
Aha, okej. Okay. Jag tänkte
att kommunistrum.
Men det är väldigt jag tänkte mer på den tunga symboliken att någon ska damma av dina Lenin-porträtt, det här.
Aha,
den kapitalistiska fällan som vi nyss nämnde, och som liksom ska man damma av någon, alltså det blir ju hyckleri i realtid på något sätt.
Hon tvingas damma av Lenin och också motstå, vad heter det, de här små tjugorna som ligger där.
Ja, det är fruktansvärt. Jag mejlade dig för länge sedan och skrev till dig för att vara med i den här podcasten.
Ja.
Och att vi sa, sen igår så träffades vi på Far i hatten under pågående Malmöfestival. Då så var du så här lite orolig. Du föreslog själv att vi skulle spela in en podd. Men du sa, kommer jag må dåligt efter jag har varit med i din podcast?
Men jag vet inte. Jag sa ju till dig att jag påstod att alla som varit med i din podcast har sagt att de mår dåligt efteråt.
Ja.
Och sen så lyckades du slå hål på den ganska fort.
Jag kallar dig ett kronvittne.
Ja.
Simon Svensson. Han sa att han har varit jättebra efter.
Som då inte klarade av pressen.
Nej,
utan,
han bröt ihop.
Då var det blåljuga. Han sa att han hade haft kul. Men vem är det då som sagt att han mått så himla dåligt?
Men du har ju varit ute på stand-up-turné med sämst.
Ja.
Super Epic Pros of Comedy.
Super Epic Mega Titans of Comedy.
Ja, så är det. Det vill säga Aron Flam, Branne Pavlovic och Ahmed Beran.
Ja.
Och jag tror nog att Branne Pavlovic kan ha mått dåligt efter det.
Jaha, varför då för?
Ja, men han var väldigt ärlig i podden.
Om hans döda föräldrar?
Om sina döda föräldrar, sina psykoser, sitt Jesuskomplex.
Ja.
Han släpade in hela bagaget.
Men det är kanske det som jag har hört då, att din podd ska vara lite självutlämnande. Det är lite av ett Ring P1 fast skitigare.
Man kan ju välja lite själv.
Ja.
Jag har ingen, det enda fasta inslaget är väl drycken, annars får det bli lite vad det blir.
Okay.
Men jag gissar, min fördomsprofil av det är det så här, du har gått i terapi jättemycket.
Ja.
Ja. Du antar att det är sånt där om man får något genombrott inom terapin, och det här var det som fick mig att må dåligt. Nu tänkte jag att man mår dåligt efter att man kanske mår bättre. Branne kanske borde mått bättre efter att han har pratat ut om det.
När den här intervjun var? Eller poddgrejen? När var det?
Med Branne?
Ja, alltså var länge sedan.
2 månader sedan kanske.
Bara 2 månader
eller
sedan?
Tre månader sedan. 2-3 månader sedan.
Men han kanske hade snackat om det offentligt. Man har ju hört det liksom. Okay. Han har aldrig snackat om det i sin podd liksom.
Jag vet inte. Jag har bara lyssnat på några avsnitt av deras podd, och då har jag inte hört dem.
Så han har ju, alltså jag vet inte om han hade ett bagage, men han har en hel del sorg alltså.
Ja, men är inte sorg en del av bagage? När man pratar sin som bagage så är det väl...
Okej, jag trodde...
Du trodde att han tog en
resväska? Jag trodde ju bara att man hade legat med någon gammal ho... Nej, inte det. Det här.
Men är det bokstavligt hora då? Eller bara ett ord för lösaktig kvinna?
Ja, exakt. men liksom att mitt bagage... Och bagage är inte bara förflutna, eller hur?
Jo, det är det väl.
Ja, men det måste också, men det finns någonting negativt i bagage. Det är inte bara, eller?
Jo, jag tror nog att det, man brukar inte prata om så här, mitt bagage,
nej.
Det var den här härliga uppväxten jag hade, det fina. Det är mer som, jag tänker buddhister ska inte ha något bagage, då känner man sig fri.
Ja.
Så är det kanske med människor.
Men de ska inte ens ha något, de ska inte ha något ju.
Är det inte 3-4 ägodelar någonting?
Ja, 8 kanske.
Jag nämnde ju i förbifarten mina intressen som bland annat inkluderar godisförpackningar.
Mm. Och, nämnde du det i förbifarten?
Nej, så här var det. När jag berättade för dig så här, nu är jag intresserad av tecknade serier, rapmusik.
Ja, ja.
Så sa jag lite tyst, och godisförpackningar. Men då så hörde jag talas om en buddhistisk munk.
Ja. Som hade den största samlingen.
Han hade en godissamling.
Hade han?
Ja. I Senkuji-templet utanför Osaka, på landsbygden. Så jag hörde det av en amerikansk godissamlare. Han har inte varit där själv, men han har bara hört ryktet om den här japanska munken som hade ett godismuseum. Så jag sökte upp den här munken. Och,
när du var i Japan? Du åkte
det här var 2005.
Ja.
För Arkavs samtalslyssnare så har jag varit i Japan under olika perioder. Ja. Jag har spelat in mycket poddar där. Jag var där 3 månader ett tag.
Då, hur många gånger har du varit i Japan?
4, jag ska dit den 5:e gången nu i oktober.
Oj, vad du har mycket i Japan.
Ja, jag gillar Japan.
Jag har aldrig varit i Japan.
Ja. Men då så var det, så hälsade jag på den här, åkte ut, sökte upp det. Det var ju, de hade ju ingen hemsida och sånt. Man fick fråga sig fram på landsbygden. Och så kom och hade med mig en japan som kunde då tolka lite. Och han hade en godisförpackningssamling, ett litet museum. Det var ju stort som ett normalt kök i Stockholm. Det var jättekonstigt. Bildbeskrivning. Men det var inte så stort.
Alltså inte ett Malmö, normalt Malmökök.
Nej, nu, Malmö är lite mer, får man ju lite mer kök för pengarna.
Alltså vi sitter ju i ett kök här med ett stort bord och en soffa.
Ja. Det har
man inte
jag.
I Stockholm.
Nej, jag har inte plats med soffa överhuvudtaget. Nej. Men han, jag gjorde en liten intervju med den här godissamlande munken.
Mm.
Och frågade då om hur går det ihop det här med din buddhistiska övertygelse? Ska man inte slänga bort alla sina ägodelar då? Inte ha några? Så här, jo, egentligen så ska man ju.
Men hade inte han hittat någon sorts kryphål?
Jo, han sa så. Nej, han sa, men det är inte för min skull. Oof, det är för barnen, Gud, som kommer hit och tittar på det.
Nej, du.
Som tycker det är roligt.
Du kommer bli så himla, himla straffad. Du tror du kan lura liksom.
Han hade också gjort en liten...
Världssjälen i det argumentet.
Jag vet inte riktigt vad de har. Fast det finns ju ett buddhistiskt helvete. Han hade även gjort ett litet buddhistiskt helvete. Alltså sa man kunde gå in. Det var...
Hade han gjort det? Han
hade byggt ett litet buddhistiskt helvete.
Han hade ett godismuseum.
I ett rum. Ja, en liten lada liksom.
Ungefär lika stort som ett medelkök i Stockholm.
Ja.
Och ett buddhistiskt helvete.
Ja.
Som var hur stort då?
En friggebod ungefär. Så gick man in där och det var en audiovisuell upplevelse.
Uh-huh.
Han hade högtalare och det var liksom ljus och han var en kreativ munk. Jag kan rekommendera Senkuji-templet.
Liksom, men använde det här godmuseet bara som lite som moroten.
Alltså, godismuseet.
Eller vad heter det liksom som sockret liksom, som ska locka till sig folk.
Ja.
Och sen då när man är klar där så är man ju tvungen att gå igenom.
Ja, nej, jag tror med det var det som, lite som han sa det lite som ett nöjesfält.
Ja,
att det var spöktunneln, helvetet liksom. Ja. Att det var ändå en spännande men rolig upplevelse.
Men hade den där i sitt, alltså i klostret?
Alltså det var ett tempel och sen så var det lite småhus utanför ett större tempel. Vi hade även någon sån teceremoni där man satt och vispade grönt te i ett litet bord och sådär. Det var en liten kiosk där också tror jag. Och han hade ett
kommersiellt kloster.
Ja, fast någonting måste de väl dra in pengar på, jag vet inte.
Eller ska inte de gå runt och bara liksom få sin dos ris av människor i närheten?
Det var nog det han gjorde, för jag kom dit och när jag frågade mig fram. Och sen så frågade han, så är han här, munken?
Mm.
Så när han är ute och kallas det allmosor. Ja. Tar emot allmosor. Ja.
Det är en av de saker de får ha. Att de får ha en burk för riset som de får.
Mm. Men han var ute och snackade med folk i alla fall. Så sa han, ni kan vänta här. Så gick vi och käkade på någon lokal liten restaurang.
När jag var i Thailand så var någon som berättade att man kan bli dömd till munk.
Va? Att dömd att bli en munk?
Ja, alltså, eller så, som samhällstjänst, förutom att du inte gör samhället någon tjänst. Liksom. Så du är tvungen att vara munk under ett visst antal månader. Och därför är var de som sa att man absolut inte kan lita på munkarna i Thailand. För de kan lika gärna bara vara en tillfällig skurk.
Ex-kriminella. Ja. Nej, men det känns ju som lite som kriminellas revansch i samhället. Att de är sådana som...
De är som, så jävla konstiga.
Ja, nej, men de är ute och pratar i skolorna, ska vara förebild och starta fritidsgårdar och sånt där. Men man känner ju på sig att de bara kan snappa. Att de kan bli sitt vanliga gamla psykopatjag vilken sekund som helst.
Men du, deras stora fråga, den frågan som de pushar allra mest, det är ju att kriminalvården inte ska göra ADHD-utredningar och inte dela ut
Ritalin och sånt. Ja, varför vill de inte det?
Ja, de tycker att de gör dem till knarkare. Då.
Aha.
Och det pushar dem så himla, himla mycket. Och jag har varit i Almedalen ett antal år nu på raken. Och nu i år så tror jag att KRIS hade 80 pers nere.
Okej.
Det är så fruktansvärt många.
Ja.
Jag fattar inte var de får alla sina stålar ifrån. Hur fan har de råd att köra ner 80 ex-kriminella personer som är emot Ritalin varenda år till Almedalen?
Ja, det kan vara en av dina kärnfrågor. Du gillar Ritalin.
Jag säger bara scientologerna.
Ja, det låter som en bra parallell. Men jag tycker det är en grej som har...
Alltså jag är helt övertygad om att det är scientologerna som gör stålar.
Vad sa du som...
Som ger dem pengar.
Tror du det?
Ja.
Varför det?
För att de pushar den agendan. De är ju också sådana att de är jätteemot liksom all sorts medicinering. Mm. Så här,
ska du inte göra ett journalistiskt gräv?
Jo, jag borde göra det, men jag tänkte att jag har gjort det nu.
Du har gjort det nu? Du har kastat ut ett tråd.
Om journalistiskt gräv är samma sak som rolig. Att anklaga.
En journalistisk anklagelse. Men jag tycker namnet KRIS är intressant. Alltså så att man heter kriminellas revansch i samhället. Det är så här, om någon har gjort ett brott.
Mm.
Ja, men jag kanske slog min fru.
Ja.
Och så är det så här, okej, okay, då är du kriminell.
Ja.
Du ska bli straffad för det.
Ja.
Och sitter man i fängelse kanske. Och så kommer man tillbaka. Okej, okay, nu har jag zonat mitt brott. Så okej, okay, då är du förlåten.
Ja.
Nu vill jag ha revansch. Nu ska jag ge tillbaks. Det är jättekonstigt namn egentligen. Nu vill jag ha revansch i samhället.
Och de får aldrig så här släppa ut vad heter Arkelöv? Han ser varmt och fruktansvärt.
Det är inte liksom, för man kan ju tänka sig att det är kriminellas rätt i samhället. Det är det jag trodde, det är som BRIS och barnens rätt i samhället.
Just det.
Men det är inte de vill inte bara ha sin rätt i samhället. Nej. De vill ha revansch.
Ja.
Det är riktigt rövhålinställning.
Men är det alltså, är revanschen att göra samma brott igen men inte åka dit?
Jag vet inte varför de vill ha revansch. Varför de inte bara vill ha rätt, barnens revansch i samhället. Det kan väl känns med att de har blivit utsatta för någonting. Här är det kriminella.
Okej, staten. Ni vann den här gången.
Men de får ju, om de har råd att skicka ner 80 pers till allmänheten, har de fått någon form av revansch.
Ja.
Det är det. Minns du förresten rapparen Danne?
Danny M?
Nej. Det här är mycket tidigare. Gick på ZTV under när Tony Solias styrde ZTV med järnhand? Frågetecken. Jag ville bara...
Alltså de rappare jag kan överhuvudtaget är alltså Petter, Timbuktu, Lilla Namo, Pira.
Det är omåttligt populära inslaget. Jonathan Unge räknar upp alla rappare han känner till.
Dig och han, din kollega.
Frej.
Ja.
Tror säkert att vi skulle kunna utöka det inslaget till, om jag säger så här, känner du till Doggelit?
Ja, okej.
Känner du till Ken mer. Ring?
Ja,
jag tror inte det är...
Då satt du dit med. Säg någon mer.
Eminem?
Ja, men svenska snackar vi. Okay, försök inte.
Nej, okej.
Okay. Det är helt omöjligt att leka med dig eftersom det uppenbarligen inte blir några regler.
Jag kunde inte räkna. Nej. Du sa ju rappare.
Jag blir aldrig hemma på Monopol till dig.
Nej, jag har inte Monopol.
Nej, men jag kan köpa ett.
Jag kommer inte bjuda hem det om du köper det. Men var var vi någonstans? Jo, Danne.
Ja.
Tony Solias styrde ZTV med järnhand. Så då var det ju ganska mycket så att han kunde plocka upp lite låtar han gillade. Mm. Då var det en rappare som hade fått sitt skivkontrakt genom KRIS, kriminellas revansch i samhället. Han hette Danne och han gjorde låten Pitbull på scen.
Aha. Men när var det, alltså, när var det här liksom, när det var 90-tal?
Runt millennieskiftet.
Fanns KRIS redan då?
Ja, ja, det är gammalt.
Aha, okej.
Okay. Du upptäckte det vid Almedalen, eller?
Nej, jag tyckte de profilerade sig plötsligt liksom, så dök de upp i media. Men jag, som jag tänker kanske för fem år sedan någonting. Men det, ja, jag vet inte, jag tycker aldrig att man har hört om dem tidigare.
Nej. Ja. Har du...
Var kanske först då de fick det lite klatschigare emblemet, som är ganska färgglatt.
Med gult och rött.
Ja, men man kanske inte alltid haft det. Man har inte riktigt känt till Gris som hade så det, himla diskret emblem tidigare.
Jag har gått förbi det, alltså deras lokal i Stockholm.
Är den fetare?
Jag kommer inte, jag bara sett den utifrån.
Okay.
Den,
hur stort är köket?
Jag har inte varit inne. Ja. Eller har jag det? Ja. Nu tänker jag att jag får upp en bild av det.
Ja. Hur ser köket
alltså,
ut?
Det, jag tänker att det ser kommunalt
ut. Vet du, jag tror att man får röka inomhus där.
Tror du?
Ja.
Ja, det är inte helt
omöjligt. Jag är helt övertygad om det.
Ja. Tror du, hur grov kriminell måste man vara för att få vara med i Kris? Alltså så att du kan få åkt fast för någonting, vad vet jag. Har du det?
Nej, jo, det har jag ju, för vapen har
vi. Jag tror du har en biljett in till
jag vill ha det revansch på riktigt. Faktiskt. Eller bara liksom, jag kan också nöja mig med att bara få tillbaka vapnet.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad var det för vapen?
Sån här teleskopbatong.
Mm-hmm. Nu backar vi bandet. Hur började allting med teleskopbatong i alla fall?
Jag blev med barn, höll jag på att säga. Eller jag gjorde en annan person med barn.
Mm.
Kön är, tycker inte är viktigt.
Namn.
Jag tycker inte namn är så viktigt heller. Jag kände personen i alla fall. Hon blev med barn, jag skulle bli far.
Biologisk far.
Biologisk far, ja. Mm. Vilket sen då bevisas att det stämde också. Och då så kände jag att jag var tvungen att försvara med mitt barn. Det skulle hända någonting.
Men det låter lite psykotiskt.
Nej, det är en jättenormal
reaktion. Skaffa vapen. I USA kanske man köper pistol. Men där anses det normalt. I Sverige anses det inte normalt att skaffa vapen.
Jag hade ju velat ha en pistol. Men fick något erbjudande men tyckte det var lite dyrt.
Du erkänner inte att det här låter lite psykotiskt? Eller lite knasigt?
Nej, jag tycker inte. Jag vet
att det är helt normalt.
Jag tycker inte att det är konstigt alls.
Mina syskon har fått barn, bara de här storbossar.
Men då har de väl gått så här och
vet inga vapen?
Det? Nej, men de har, jag kan tänka mig att de sen bara har sagt sådana här små konstiga liksom kuddar på hörn och sånt, eller hur?
Jag har inte sett några kuddar på hörn. Men det,
om du lägger på marken i dina syskons kök eller någonting, som är, bor de i Stockholm? Nej, hoppas du vet ungefär stort det köket är.
Malmö och Uppsala.
Ja, det har jag inte någon uppfattning. Och då kommer du se att man har pluggat igen liksom
eluttagarna. Ja. Okej, ja. Men du gjorde istället för att göra det så köpte du en batong.
Nej, jag gjorde, vet du vad? Att jag gjorde inte istället. Vet du vad jag gjorde för någonting?
Både och.
Ja, både och. Ja. Okay. Det är så typiskt. Alltså det som du sa nu, det är så liksom debattklimatet i Sverige.
Är det?
Ja. Så du gjorde det därför så? Nej, jag gjorde båda.
Ja, ja, okej.
Just det.
Batong och barnsäkra eluttag.
Jo, precis. Men också att jag har reumatism. Så jag gjorde det för mig själv också lite.
Aha, du ska kunna försvara dig om någon attackerar
dig. Ja, men grejen är ju att jag som reumatiker inte kan slåss.
Mm.
Och jag har inte heller tillgång till liksom det bästa motmedlet mot om man blir angripen, det vill säga att kunna springa därifrån. För det är så långsamt liksom.
Så då teleskopatong, var det, men det var ändå olagligt.
Ja, det är det. Alltså det är olagligt att ha vapen i Sverige.
Men är det mer olagligt att ha en pistol än en
ja,
än en teleskopatong, ja, och tårgas är väl också ett vapen,
ja,
i Sverige.
Jag tror att det är mer, jag vet inte vad som är mest olagligt mellan tårgas och teleskopatong.
Men hur effektivt är en teleskopatong?
Ganska bra tror jag.
Det är det. Om man snappar till någon i ansiktet så
många tror till exempel att det är så bra med kniv. Vanlig missuppfattning.
Det känns ju som det är lite antingen eller. Antingen så släcker man någons liv eller så förlorar man slagsmålet. Det är lite mer.
Men det är faktiskt så med knivet. Det är lite 50-50. För det är väldigt ofta som folk som anfaller folk med kniv, att de själva gör sig väldigt, väldigt illa.
Ja, det kan jag förstå.
Men med en batong så kan du slå hårt. Och det kanske bäst av allt, du kan hålla någon på avstånd.
Mm, hur lång blir den?
Ja, men den är kanske inte så, men den är väl liksom, vad kan det vara, lite längre än en så här 30 cm linjal liksom. Så det är ändå något som du kan liksom vifta i ansiktet på någon.
Mm.
Du kan hålla bort dem, och den är ju så pass hård, så jag kan ju putta dig med den liksom.
Om båda två teleskopatong.
Ja, då blir det fäckning. Jo, men så är det. Det händer inte så ofta, men det är fantastiskt när det inte är.
Men hur händer det då att du blev av med den?
Det är för att jag har liksom, jag har inte ordning på saker, men jag har saker i tygpåsar.
Mm.
Så jag vet nästan att om jag söker någonting så ligger nästan alltid i en tygpåse. Jag har ju så många tygpåsar så jag vet ju inte i vilken tygpåse. Och sen så hade jag, skulle åka iväg till Almedalen och det vaknade på morgonen, det var stressigt och jag orkar liksom, jag hade liksom inte tid att
du ska inte ha barnet med dig.
Nej, jag ska inte ha barnet med mig. Så jag bara tog alla tygpåsar jag har, för då vet jag att har jag alla tygpåsar då är det nästan 100% så att jag har med mig det jag behöver liksom. Och sen så kastade jag ner allt det i en ryggsäck, och sen så när den gick igenom kontrollen på flygplatsen så plingar.
Du flög ner till Almedalen alltså?
Ja.
Och då, men då fick du straff?
Ja, jag fick, om det kostade mig 1700 någonting.
Det var inte så mycket.
Nej, och alltså, allmänhet, det är ju jävligt gutt att vara vit ibland liksom. Jag tror verkligen att jag inte hade fått den utmärkta behandlingen som jag fick av både tullen och polisen. Jag kan önska till exempel att en del servicepersonal på fik eller liksom växeln på Taxi 23 skulle kunna liksom lära sig någonting av Skånepolisen och tullen i ett bemötande av en människa.
Jag säger inte det här för att ta ifrån rasifierade individer deras upplevelser.
Nej.
Men jag tror det handlar väldigt mycket om din artighet också.
Jag tror det.
Ja. Hör ni det? Alla invandrare. Artighet är A och O.
Man kommer så långt med att om jag får be. Förlåt att jag tränger mig på.
Är det ett problem, konstapel?
Varför inte bara gå fram och säga hän? Så enkel lite, det smörjer.
Jag tycker ändå konstapeln måste man ju.
Konstapeln är jättebra.
Fast ja. De gånger jag har
du är en sån som bråkar med polisen, är inte det?
Bråkar med polisen?
Ja.
Nej. Jag har fått åtalsunderlåtelse och sådär. Men
du känns också som att du är trevlig.
Jag är ganska trevlig faktiskt. Ja. Det var ju såhär, min kompis hamnade i fyllecell och jag fick bara lämna mina personuppgifter. Och så jag har blivit gripen ett antal gånger.
Ja.
Men jag tycker det är ganska roligt att bli gripen. Om man bara är trevlig och snäll så blir det ganska så här komisk situation. För de räknar nog med att det ska vara en jobbig jävel.
Ja.
Och så är man så här, jo det stämmer. Konstapeln. Men jag gjorde det här och det här.
Men som Gandhi hade sin icke-våld så skulle du liksom vilja gå ut i förorten och leda någon sorts vett och etikett skola. Man kan ju prova i alla fall.
Ja, nej, men jag tror det handlar mycket om artighet.
Mm.
Och så, för jag har många vita kompisar som har blivit riktigt dåligt behandlade av poliserna. Kan bero på att de var ljög för poliserna till exempel. Men då kanske du kan få vara med i kris. Vad krävs för mig i kris?
Alltså jag vet inte faktiskt inte. Men jag gissar lite, för att jag fick inte fängelse, jag fick bara böter.
Alltså,
jag kan komma dit
det blir ingen rättegång.
Nej, jag kan tänka mig att man får lämna in liksom en ansökan om hur stor revansch vill du ha liksom. Jag kan tänka mig att min revansch inte, menar, en dubbelmördare till exempel, den är mycket större revansch.
Vem är du vill ha revansch mot om du har mördat två pass?
Jag vet inte. Staten eller liksom folk som sa dumma saker.
Men jag undrar vad man får för alltså vad de kräver. Så du är inte tillräckligt kriminell. Titta här, jag är dömd för vapeninnehav.
Ja. Men jag kan tänka mig också lite att de kanske får pengar för, efter hur många medlemmar de har. Så att de tar in alla som vill vara med. Liksom.
Ja. Inte men sök. Nu kanske när den här podcasten släpps kanske de kommer kunna lista ut att du har infiltrerat dig för att göra ditt gräv. Men jag tycker ändå att
det borde... Inte med att skaffa något snyggt alias.
Ja, vad har du? Har
med Nathan Unger kanske. Ja. Eller Conny. Bara det.
Ja. Jag undrar vad det finns för... det här är något för Sverigedemokraterna att kolla upp.
Mm.
Är judar överrepresenterade i brottsstatistiken?
Om vi är det så tycker jag att det är ett problem.
Tycker du inte det är lite coolt?
Jo, tycker jag. Men det var ju mycket så att det fanns en sån här judisk maffia i
New York.
New York.
Ja, det är ju coolt.
Ja, det är ascoolt ju.
Det,
alltså, ingen, jag hade aldrig fått någon svensk maffia i Minnesota liksom.
Nej, inte utomlands.
Nej.
Det finns inte. Men när man läser, har du läst de här böckerna som heter Svensk maffia?
Jag tror jag läst första.
Och det, man tycker ju att det är ganska, alltså så här, nu när man säger så här, det fanns en judisk maffia, så tycker man det var coolt. Och om man ser Sopranos kan man tycka det är coolt. Men när man läser den boken och när det blir... kommer ganska nära, då blir jag lite äcklad. Tycker jag är rätt obehagligt.
Det är mycket som är lite äckligt när det är nära. Ja. Jag skulle säga att nästan allting är lite äckligt när det är nära.
Jo, men jag menar, det finns ju ändå
ofta
grejer.
Människors ansikte till exempel.
Men om man tänker så här, sexuella övergrepp mot barn är ju äckligt även på avstånd. Och sen när man väl får reda på, om man är insatt,
så är det
kanske
så
det
är
inte så farligt. Men med kriminalitet så...
Ja, det är jävla intressant med avstånd.
Ja. En kompis som jag mix med förut som hade en väldigt, väldigt stökig lägenhet. Alltså så här, lite hoarding-varning på den liksom. Men han koketterade lite med det.
Ja.
Vi alla i den kretsen levde lite slacker-liv då liksom och tyckte det var lite coolt.
Ja.
Och hans liv var ju liksom mest bara kaos liksom. Och
jag har inte funnits massa... Jag tycker, har fått för mig att folk här i Malmö, att det har varit lite fint att typ inte tvätta sig och sånt.
Mm.
Man duschar absolut inte varje dag.
Det gjorde han.
Och man berättar gärna att man inte duschar varje dag.
Det gjorde han. Men det var nog ändå inte den här liksom grunge eller punk scenen. Det var lite mer slacker scenen liksom. Sen så tyckte jag någon dag när det var så rätt så lustigt ut liksom, alla driver av grejer, så ville jag ta ett foto där inne bara för så här, tyckte det så coolt ut. Men då så sa han nej, ta inget foto.
Nej.
Så, varför inte det? Och då så kom det sakta fram att han ändå skämdes för det. Att han kände skamkänslor, att det var att han kunde inte hjälpa det. Sen så la han på lite en fasad att det var coolt. Men egentligen var det inget val, utan det var ju bara att han hade problem.
Hur har det gått för den här killen nu?
Inte så bra. Eller han lever ungefär samma liv som han gjorde då.
Putte. Men, han har inte, det är inte så att han behöver en boendestöd eller något? Jag känner boendestödet. Det vill inte att jag ska göra att jag ska ringa
han
ett samtal.
Han har rika föräldrar så att de hjälper honom.
Okej, bra. Det är så himla, det är faktiskt bättre boendestödet.
Men jag har fått intrycket att du också har lever ett så här slarvigt liv, så du glömmer dina tyg, tar en tyg på så att
jag har liksom inte riktigt koll, jag är slarvig, jag skjuter upp saker i en absurdum liksom. Jag tar inte tag, jag tycker det är jobbigt att städa. Jag klarar inte av att betala räkningar.
Nej.
Jag klarar inte av att skicka fakturer. Jag har väldigt mycket tomflaska hemma.
Allt som är tråkigt.
Allt som är tråkigt, ja.
Så du har ADHD eller?
Ja, precis.
Eller ADD? Eller?
ADHD tror jag.
ADHD, okej. Och då får du medicin som du tar?
Ja.
Men du kan fortfarande inte göra de grejerna även när du tar medicinen?
Det blir lite bättre. Men det går också... Men nej, jag tror också att det spelar liksom ingen roll. Det är någon sorts... Du kan ju inte bara ta medicin. Du måste anstränga det också. Det är inte så att det automatiskt börjar.
Nej. Men det är ju en hårfin gräns mellan det här skärp dig och du är sjuk, du behöver hjälp.
Ja.
Och det kanske är så här, du var sjuk, du fick hjälp.
Ja.
Men fortfarande kvarstår det, skärp dig.
Ja. Ja, men det är klart, det måste ju finnas. Det måste ju skärpa sig på något sätt. Och det kan jag göra liksom i perioder, så kan jag skärpa mig.
Hjälper det? För jag har ju...
Men jag orkar aldrig upprätthålla det. Det är det som är så jobbigt med livet. Det är det som är det jobbiga. Jag kan ju städa självklart.
Mm.
Jag kan städa jättebra. Det är bara att jag orkar inte städa sen veckan efter.
Nej.
Och jag kan ju betala mina räkningar. Jag orkar bara inte göra det nästa månad också. Men det är vissa människor gör ju det varje vecka.
Mm. Jo, men jag är väldigt så, jag har ju snarare OCD-aktiga drag.
Ja.
Så att jag är väldigt ordningsam, pedantisk, anal.
Ja. Men du var lite försenad idag, tänkte jag på. Tog både jag och Simon om att vi var så himla övertygade om att du var så himla...
Ja, det stämmer. Det ballade ur.
Det var 10 minuter försenad.
Ja, jag var 10 minuter försenad. Men jag trodde att... min mamma bor väldigt långt ute. Och sen så tänkte jag att jag skulle gå hit. Och så räknade jag ungefär hur lång tid det skulle ta.
Mm.
Det var en felkalkulering. Men jag brukar jobba med marginaler i vanliga fall. Men,
ja, det gör ju inte jag till exempel.
Och det är ett medvetet val, eller? Du tänker så här, nu ska jag inte ha några marginaler här.
Men det var... Jag sitter fullt påklädd och väntar de sista 10 minuterna. Nej, men det är bara som man pushar hela tiden. Det finns ju alltid någonting annat man hellre gör än att till exempel ta sig någonstans. Jag skulle ju kunna gå 10 minuter tidigare, så att jag, då är jag ju tvungen att stå där som ett fån
vid
busshållplatsen.
Jag är sån, ifall det är inomhus till exempel, flygplatser, tågstationer, då sitter jag hellre och läser där 20 minuter innan tåget går än att leva på, alltså stressa. Jag hatar stress.
Du hatar stress, men gillar du och inte lite också? För att
gillar du stress lite, eller är det bara en efterhandskonstruktion?
Jag vet inte riktigt. Mm. Men jag blir oftast, alltså jag gör ju så att jag skjuter upp allting till sista sekunden.
Mm.
Och om jag klarar det, så det är kanske lite då som din vän, att egentligen så skäms jag över det och försöker göra någonting coolt. Men visst finns det liksom en någon sorts liksom rush i att hinna med precis.
Jo, exakt de här orden uttalar han också.
Ja.
Alltså, eller det här så här, för att det var också...
Jag lär mig någonting om mig själv.
Man ska hinna med ett tag.
Du kommer ju må dåligt.
För att du lärt dig om något
själv. Ja. Ja. För att nästan alla insikter om sig själv är ju inte de som man ser i filmen. Att det är så här, vad skönt. Det är för att min far våldtog mig som jag har svårt att connecta. Eller sånt liksom. Eller liksom, det är någon annans fel. Utan nästan alltid en insikt om mig själv är ju bara... Oj, vad jobbigt, vad pissigt, vad naken, vad patetisk är.
Kan du inte bli med i Atomblom och sen möjligheter?
Nej, det kan
att
jag
inte. Nu vet du problemet och så kan du ta tag.
Nu vet jag att jag är pedofil. Tar jag.
Du gillar ju inte stress.
Nej.
Så då skulle du kunna undvika stress.
Ja, så varför gör jag inte det då? Om du är så jävla smart.
För att du tänkte så här, men det är ändå lite kul att bara skynda sig. Men nu vet du att det är inte så kul att skydda sig. Då kan du sätta dig och läsa 20 minuter innan tåget går. Istället för att leva i den här, lögnen att det är kul att skydda sig.
Och den här efter all konstruktionen att jag får säga. Och så sitter där och läser som en jävla loser. Jag hade kunnat kuta med andra. Den låter falskt när jag säger det högt.
Gillar du att läsa?
Så där. Jag kan läsa liksom i perioder. Mm. Men nu var det länge sedan som jag hade den perioden.
Mm. För det är väl också så här en inre lugn grej.
Jag kommer ihåg verkligen första gången som jag tog tjack. Att jag gick direkt hem och läste en bok.
Mm.
Jag tyckte det var helt, helt underbart. Att bara liksom kunna ligga ner och läsa.
Men du gör ju ändå det här intellektuella intrycket. Det kanske mer på din uppfostran att du läser väldigt mycket.
Ja, jag tror
böcker.
Det är lite uppfostran. Och sen så tror jag liksom att jag konsumerar ganska mycket medier.
Jo, så är det ju.
Ja.
Alltså, text har ju fått oförtjänt bra hög status.
Ja.
Alltså, i det så här, ifall du...
Jag är förälskad i just den statusen.
Mm.
Jag har den liksom inte. Jag tycker om att ha böcker hemma och sådana saker. Jag tycker att det är fint att läsa böcker. Jag gör det inte, men jag tycker att det är fint.
Men varför tycker folk att det är finare att läsa, att få informationen genom text än att få den genom ljud eller bild eller något annat sätt?
Jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt. Är det som att man liksom arbetar lite mer med huvudet liksom? Att du, med ljud jag vet jag för sig inte, för då är du ju tvungen att liksom skapa bilder i huvudet själv. Liksom. Så där blir det är ju lite svårt.
Ja, men det är bara kosmetiskt att det ser snyggt ut. Att den klischén av den gamla...
Ja. Du ser ju mer precis. Det är bilden av en intellektuell att läser en bok, inte att den lyssnar på en podd. Liksom.
Men det är förmodligen för att det första sättet att kommunicera på var väl genom skriven text eller runor eller något sånt.
Eller skrika liksom.
Ja, men jag menar då, om man liksom läser en text så kan man ju få, då kan man kanske få några pergamentrullar från någon annan stad och lära sig mer än det man bara hör i sin omgivning. Så att de första intellektuella, det var väl text då de konsumerade. Det var inte inspelat ljud eller rörlig bild eller sånt där. Så de första bilderna av folk som var lärda eller bildade, det var någon som satt och läste.
Ja.
Och så det har blivit liksom en snygg klassisk bild av någon som är...
Men alla först så var det ju... Låter himla töntig. Men så var ju liksom böcker någonting... Det var en person som läste en bok för alla andra.
Mm,
det var ju reciterat.
Det
ja, det var ju det. Någon stod liksom upp och liksom läste högt ur Iliaden. Så var han då superintellektuell.
Ja. Jo, men det var ju det var ju deras då Michael Jackson poster, en bild på någon som läser, någon som är. Jag blev uppringd en gång av tidningen Tecknaren.
En stor tidning.
Ett branschorgan. Jag vill använda ordet organ för tecknare helt enkelt. Och då så sa de så här, din pappa, han har skrivit någonting om bildspråket.
Vad är din pappa för någonting?
Han är professor i kognitionsforskning.
Aha.
Men då så sa de så här, men han håller på med så här bildteori och sånt där, och det är vi ju intresserade av här på branschorganet för tecknare. Mm. Kan inte du göra en tecknad serieintervju med din pappa om det? Och jag sa, va? Han håller inte på med sånt. För jag hade dålig koll. Ja. Vi pratar lite då och då, men inte jätteofta.
Vi talar inte så mycket om hans forskning.
Nej, inte så ofta. Men då så frågade jag min pappa, vad håller du på att skriva om bildteori och så? Så sa han, ja, det har jag gjort. Jag
i 20 år.
Jag har säkert fått hans senaste bok och inte läst den.
Nej.
Som handlade delvis om det. Men då så gick de igenom då kommunikationens historia.
Alltså det branschorganet, tecknaren? Eller den avhandlingen?
Nej, min pappa hade skrivit om det. Alltså det var kanske inte bara bildkommunikation. Nej. Men då fick man en sån här en lista över hur allting började liksom. Jag tror att innan talat språk så fanns meme och dans. Att du kunde beskriva saker. Alltså, det kanske var...
Ja, med gester och sånt.
Ja, det var det. Jag tror meme och dans var innan det talade språket.
Ja.
Nu är ju dans...
Det är kanske det sämsta sättet att kommunicera
det på. Är det. Det är vissa, det är alltid någon jävel som ska säga så här, nej men dans, det kan berätta en historia.
Ja.
Du kan säga politiska saker med dans. Det är inget bra sätt att säga få fram en politisk poäng och dansa. Jag tycker också ofta med
mor... Han bara kan stanna upp och bara säga en mening.
Nej, men när folk ska prata om så här mode och kläder så här, men det kan vara, det är mycket politiska statements. Det är ett dåligt sätt att kommunicera på via kläder. Ifall du har en militärjacka på dig så är det vissa som hävdar att det är protest mot Vietnamkriget. Nu är mina referenser gamla. Men det kan ju lika gärna vara att man är för krig.
Jag skulle säga att det är ett vanskligt sätt att kommunicera, precis som du menar. För att bara genom att säga någonting rakt upp och ner vad du tycker, bara det kan oftast missförstås.
Jaja.
Och då är det liksom det bästa och rakaste sättet vi har att kommunicera. Jaja. Så alla former som är bara lite mindre rakt är ju ännu lättare att missförstå.
Jo.
Jag kan tänka mig att en väldigt politisk dans kan missförstås. Att det finns en chans att någon har en annan tolkning av det politiska budskapet.
Och så det här politiska man säger med kläder är så här, okej, jag har rakat huvud, kängor och bomberjacka. Det är så här, du är rasist eller? Nej, sharpskin, det är mot rasism. Det är väldigt förvirrande tycker jag.
Ja, de är så jävla fina de, men de finns väl inte längre, för det fanns.
Jo.
Finns det då? Men det fanns ett här, det var så här återkommande inslag med just att de hela tiden fick uttala sig i med typ så här ABC-nyheterna att de tyckte det var så jobbigt och att de alltid var tvungna att förklara sig.
Ja.
Men det är liksom det är för människor som stavar sitt namn konstigt eller kanske har ett väldigt komplicerat namn som gnäller över att folk är tvungna att upprepa att det stavas med 7 z i liksom.
Ja. Och de har ofta bytt namn så att de själva valt det ska stavas med Lisa Nilsson.
Nej, det är Sara med Zeta, såklart.
Nej, men det är också så, jag fattar inte riktigt varför man då väljer att en klädstil som väldigt lätt kan missuppfattas. Såhär.
Nej, det är himla dumt.
Jag dyrkar solen, den här indiska solsymbolen som ser ut som ett hakkors, den väljer jag att bära på tröjan alltid.
Men tror att det är någon som klär sig med ett politiskt budskap men vägrar att på något annat plan förmedla det politiska budskapet? Det är så himla kaxigt.
Att den tycker att den har sagt
allt den behöver säga.
Jag tror punkare gör det.
med de jeansen.
De tuppkam, trasiga jeans. Ja.
Vill du skriva en debattartikel?
Nej. Stämmer.
Nej.
Och så, och ifall någon frågar om de vill debattera så räcker de ut tungan och spärrar upp ögonen. Som bara uttrycker sig genom mode. Och det är anarkism då som de vill propagera.
Aha, då har man en väldigt... Då tycker man verkligen att mode är starkt.
Men just, jag tänkte både på anarkism och satanism.
Ja.
Det är två grejer som låter så coolt så att folk hittar kryphål
För att få vara med,
men inte riktigt stå för det. Så här, för det finns ju så här lavej-satanismen. Det är så här, jag är satanist. Okej, dyrkar du satan? Nej, jag dyrkar inte satan. Men jag ser satan som en symbol för människan. Ja. Och människan.
Det trodde jag liksom var det. Men det, var,
det är väl den moderna?
Ja, det är det.
Ja, innan det var det väl att man dyrkade djävulen.
Ja, ja.
Och det är det som jag egentligen tycker är coolt.
Ja, ja, men har det någonsin funnits i sådana?
Ja, ja, ja.
Fan,
djävulstyrka.
Fan, men på riktiga saker. Fan vad coolt.
Det är ju coolt med djävulstyrka. Ja. Men sen så vill folk kalla sig satanister. Men de vill ändå, men jag...
Men har de lierat sig med ondskan? Eller kommer liksom de också liksom bli rövknullade av satan? Eller liksom klarar de sig?
De
eller?
Kommer bli rövknullade av satan, men de kommer gilla det.
Ja, ja.
men sen så, lite så är med anarkister också. Ofta tycker jag, man hör någon som säger, jag är anarkist.
Ja, vi har aldrig hört någon säga det.
Du har inte hört det?
Nej, aldrig träffat en anarkist.
Då har du hängt i fel kretsar. Ja. Eller rätt kretsar. Men och sen säger jag, anarkist, det här vill du... Men vad händer ifall din mamma blev våldtagen? Ska du inte kunna polisanmäla dig? Sen så här, jo, men det är i mitt samhälle, det är ett idealsamhälle där alla är snälla mot varandra. Det är det jag strävar efter. Och så hittar man kryphål för att inte behöva liksom riktigt stå för satanismen eller anarkismen, men ändå kunna kalla sig de här väldigt coola begreppen.
Eller? Jag tror att nazism också kommer bli så. Ja, jag är. Men för kommunism har ju definitivt varit
så. Är det ju så.
Jag är kommunist, men menar du då? Nej, utan jag menar att vi ska rösta om det.
Ja, det är ju...
Men att även nazismen skulle kunna bli något sånt.
Jo, men
liksom, jag dyrkar liksom Hitler som en, liksom, symbol. Som en symbol av den drivande kraften i mitt hjärta.
Ja, men det tror jag nog.
Ja. Och judar är inte liksom judar då, utan
men
det är liksom,
så har det varit
snarare
länge.
De liksom råttor och parasiter som kontrollerar media och ekonomin. Då.
Ja, men det sa
det,
ju,
det är en symbol.
Det sa ju Ken Ring.
Ja.
Sa, judar, jag har inget emot judar. Nej. Det är bara mitt ord för en snål person.
Man sa typ så här, jag menar inte att Petter är en jude. Jag menar bara att han är snål.
Ja, men... Nej, men det tror jag nog. Men så är det ju med judendomen redan nu. Så är det så här, ja, är du jude? Så ja, du tror du dyrkar Moses?
Det är väl inga. Men det är väl ganska klart judendom att man inte behöver tro. Det viktiga är bara att du gör.
Gör vad?
Ja, men håller jag shabbat.
Gör du det?
Nej.
Men du... Varför skulle det då vara viktigt? Det är ju samma sak som det vi sa. Folk säger bara att man är judar för att det är coolt. Sen följer man inte kosher eller...
Nej, så kan man se om alla religioner överhuvudtaget.
Ja.
Det kan man väl. Om man inte är
bokstavstroende. Fast det är väldigt
bra som kallar sig kristen. Så länge man tror på en gud men inte bryr sig liksom om liksom påbuden i Bibeln, så är man kristen. Eller liksom, hur mycket måste man vara för att vara kristen?
Jag tror nog det är lite som att vara konstnär. Ja. Om du kallar dig själv konstnär så är du konstnär. Sen kan folk ifrågasätta hur mycket de vill. Mm. Men vadå, tror du på Gud?
Nej.
Men på vilket sätt då skulle du...
Jag vill tillhöra liksom en grupp som har en gemenskap som bara bestämts för en gemensam nämnare. Och jag är ändå för att jag blir ju besviken på att jag gick in med en lätt liksom antisemitisk. Det var liksom som att jag trodde lite på de här antisemitiska teorierna men gillade det.
Okej, ungefär på samma sätt som jag är wigger liksom. Det är så här, jag gillar de här NWA-bilden av så farliga svarta män, keps och pistol.
Du blir jättebesviken när du möter Ice Cube och han är jättehärlig.
Han var utbildad arkitekt. Ja, det var ju så på riktigt med Ice Cube. Han var utbildad arkitekt. Och
men arkitekter fick inte jobb just då.
Men, jag är nog mer jude för att jag är så trött på att om jag liksom försöker komma undan så går det inte. Folk säger, du är jude. Så här, nej, men jag tror inte. Jag är inte intresserad av det här.
Nej.
Det är tråkigt och jobbigt.
Men det är också det fina.
Och sen säger någon så här, det är du. Din mamma är judinna, då är du också. Och så är det typ, okej.
Ja.
Det är lite som där, en gång tjuv, alltid tjuv. Så när vargen, när de säger så här, till slut så säger vargen när han är trött när alla säger så här, okej, men då är jag väl tjuv.
Jo, men jag vill bara säga att jag kommer ihåg att jag blev lite så här, för vissa saker med det liksom stämde, till exempel att det liksom, att jag kommer ihåg att en massa judiska fester, och så var det liksom så himla blandat. Mm. Där det var liksom så himla blandat i åldrar. Mm. Det var jätteblandat i liksom i olika sociala samhällsgrupper man kommer ifrån, var folk kommer ifrån och vad de jobbar med. Allt det, och för att den enda liksom gemensamma nämnaren de hade var att de var judar, vilket gjorde dem att de liksom extremt homogena. Mm. Men eftersom det var liksom bara var just den lilla nämnaren, så blev de liksom väldigt mångfacetterat samtidigt.
Ja, men det har jag märkt också. Ibland serietecknare är det också så att jag umgås med folk som jag absolut inte skulle umgås med innan, bara för att de tecknar serier.
Ja.
Eller det, och lite om man är utomlands, och om du är på ett hotell i Marokko och så är det ett gäng svenskar där. Mm. Då kanske så, men vi kan prata med varandra, vi är svenskar. Mm. Då börjar man umgås med några så här, snusande fotbollsspelare eller någonting som är, men det kan vara trevligt att lära man känna dem lite, så för att jag skulle aldrig umgås med de svenskarna i Stockholm.
Men annars då så tycker jag liksom att man tyckte att det skulle vara mer så att man liksom stöttade varandra liksom och såna saker.
Men varför ska man göra det, bara för att man har,
bara för att?
Nej, men kan man inte göra det med måste man välja en liten grupp?
Ja.
Varför det?
Ja, men därför att då är det så himla, då har man valt det här då. Vi håller varandra om ryggen.
Ja.
Ja. Men du ska bygga upp med vänner och sådana saker, vadå?
Men jag tycker det är lättare, för då har man ju samma lättare värderingar.
Det här är väl lättare.
Tycker du det?
Ja.
För att det kanske är en massa idioter man måste hålla om ryggen.
Så är det väl alltid. Du kommer alltid vara tvungen att hålla någon vän som är idiot om ryggen också.
Nej, man kan bryta kontakten med dem.
Ja, precis. Det är dåligt.
Är det dåligt?
Ja, man ska ju liksom...
Hur länge ska man stå ut?
Tills du dör.
Nej, jag orkar inte.
Ja, men nu
alltså
är det
med
så.
Vissa vänner.
Ja, men nu är det så. Inte det skönt att bara ha den regeln?
Det hade varit skönt om jag varit uppfostrad i ett samhälle där jag inte uppmuntrades att tänka fritt. Mm. Det är det som är problemet, att i skolan och föräldrarna säger så här, du ska tänka fritt, du ska ifrågasätta.
Ja, ja.
Det var det som var felet med nazismen.
Jo, du får ifrågasätta, men inte just, du kan påpeka. Det kan du göra. Du får ifrågasätta och du får påpeka att det här är helt sinnessjukt.
Ja.
Du får bara inte göra någonting åt det.
Men det är frustrerande.
Ja,
det hade varit mycket bättre att leva i en så här mer totalitärt, där man får lära sig ifrågasätta ingenting, acceptera saker som det är. Mm. Det här är rätt,
det, är
det här
tråkigt,
är fel.
För då, det här tycker jag känns mer hyggligt på något sätt, att man liksom, att du är tvungen att liksom leva i den här liksom...
I Sverige, enligt Sveriges rikes lag, så får jag svika mina vänner. Jag kan bryta kontakten när de blir jobbiga.
Ja.
Och det är skönt. Det gör jag ju.
Ja.
Men samtidigt så krockar moralen med lagen. Det är så här, du svek den här vännen.
Ja.
Men då så ska jag ha dåligt samvete.
Ja. Men har du suttit...
Det är deras hemmasnickrade moral som kommer.
Men har du suttit med en sån vän du svikit och tagit fram lagboken och pekat på honom,
jag
så han förstår att jag har inte brutit på någonting.
Jag har
ryggen fri.
Jag har
kontaktat åklagare och jurister. De har sett på den här relationen. Det är lugnt.
Så har jag kanske inte just att svika en vän.
Nej.
Men andra moraliska dilemman, så har jag tagit till Sveriges rikes lag och sagt så här. Okej, vi tar ett exempel nu som kanske inte har skett i verkligheten.
Nej.
Men låt oss säga att min mamma säger att så här, du måste gå på din mormors begravning.
Ja.
Och jag säger nej, jag vill vara hemma och spela tv-spel.
Okay.
Det här har inte hänt då, detta är bara en rent hypotetisk grej. Och så säger min mamma så här, men du måste göra det. Hur kan du ens tänka på att inte göra det? Då säger jag har all rätt enligt Sveriges rikes lag att stanna hemma.
Ja.
Jag slipper gå på det här. Det här är lagen vi röstat fram, kommit fram till gemensamt och som vi alla måste följa. Sen kan inte du komma med dina hemmasnickrade moraliska regler och pracka på dem på andra. Alltså i andra sammanhang så har jag tagit upp det.
Mm.
Jag har inte gjort något brott. Det kan handla om trohet och sådär kanske i förhållanden.
Du hade bara... jag ser på sätt att du hela tiden i din väska har lagboken med dig.
Det hade varit roligt.
Att det bara liksom...
Jag har tagit upp mobilen och gått in på paragrafen och visat upp.
Lyssna här. Brottsbalken.
Då säger vi tack och adjö för veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Tack för att du fick vara här.
Det var en ära. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Jonathan Unge.
Fullbordat samtal.
Ja.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.